Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
بعضكم بالأوهام وأنا ببني بالأحلام كل شي عندكم لا بعدين شوفوا أنا وين انتو بعضكم بالأوهام وأنا ببني بالأحلام كل شي عندكم لا بعدين شوفوا أنا وين
1, 2, 3 in a thousand ways I'm lost in a maze.
Bontarika Pippataman Gurak, entreprenör och företagsledare med rötter från Thailand och Kina, berättar om sin uppväxt med en tigermamma och hur hon tidigt hoppade av högavlönad tjänst för att starta egna bolag som entreprenör. Allt hon tar i utvecklas i raketfart.
Shout out my name. Shout out my name. Shout out my name. Shout out my name, shout out my name, shout out my name, shout out my name, just shout out my name, shout out my name.
Hej och välkomna till podden Resan hit, Bontarika Pippatanga Gura.
Nej!
Pippatanga Gura.
Du gjorde det så bra innan.
Och jag så fick en andra chans. Jag bara, nu får jag göra det bättre. Det skedde sig totalt.
Nej, det var...
Kan inte du säga det?
Bontariga Pippatanan Gura.
Bontariga Pippatanan Gura.
Mm, jättebra.
Nu har det bra. Välkommen. Ja, men vad härligt att börja med en skratt i alla fall.
Ja.
Säger jag. Har jag råkat ut för det här ofta?
Det händer. Det... Framförallt kan jag väl tycka att det är pinsamt i sammanhang där man borde kunna mitt namn.
Mm.
Exempelvis utanför att, för att vara taskig genom att säga det. Men så var det ett pris jag fick. Och det var bland annat för mitt utländska påbrå.
Mm.
Och då tycker jag av ren respekt så tycker jag man väl lär sig mitt namn. Och det var inte bara jag tyvärr som fick helt fel namn. Och det känns, i sån sammanhang så känns det som att det borde ha varit rätt.
Faktiskt. Men... Och vad gjorde du då? Kom du upp på scen och bara, jag heter faktiskt?
Eller? Yes, det gjorde jag. Det? Nej, men jag är så att jag tycker någonstans, i det här sammanhanget, jag tog micken, jag heter faktiskt. Och så sa jag det.
Mm.
För att det är någonstans är det viktigt för mig att, okej, fine att man inte kan både mitt för- och efternamn.
Mm.
Men man ska ändå kunna säga Bontariga.
Ja.
Så svårt är det inte.
Det är moderatorns, vad ska man säga,
uppgift.
Skyldighet. Ja, uppgift att åtminstone lära sig... försöka.
Ja, precis.
Nej, men... Det är jag som lyckades sådär halvt.
Jag har full respekt för att det inte är lätt, men däremot så tycker jag att man kan också be om ursäkt för det.
Absolut.
Att, jag har på ett jättemärkligt sammanhang där en mycket äldre man och det var ett styrelse där jag satt med i styrelsen. Och då skulle han... Det var så sjukt pinsamt. Inte för mig, för jag var så här, fan är du dum i huvudet ungefär, kände jag. Medan alla andra skämdes ihjäl. För då stod han så här, bö! Och säkert i två
han kom
minuter,
inte längre.
Bö!
Och han måste ha fått blackout.
Ja, säkert. Och det var så här, jag menar någonstans har du ju innan ett, för det var ett offentligt sånt styrelse. aktieägarmöte. Ett stort sådant, för det var ett noterat bolag. Då någonstans så här, men varför, du visste, hade du materialet innan? Men, men det var bara så här,
Okej, så det var ingen överraskningsmoment att han fick gå upp? Okej.
Ja, det var lite weird. Men det var faktiskt inte pinsamt för mig, utan för honom.
Är vi svenskar lite dåliga på det här, tycker jag? För i vilket annat land som helst så uppstår inte det här problemet. Att man säger att man liksom inte ägnar sig det lilla extra åt att uttala namnet, eller åtminstone försöka, eller att det blir en grej, förstår du lite vad jag menar?
Jag skulle jag har inte tänkt så jättemycket på det, förutom att när jag var liten så tänkte jag på att då fick jag ju direkt smeknamn Bontis, direkt i dagis, för då kunde inte dagisfröken uttala det, jag kunde knappt uttala mitt namn, och men jag vet inte om det är så generellt, den äldre generationen tror jag är den ovana. Nu väljer jag kanske alltid att se det positiva i saker och ting. Så så länge man inte gör det med fräckhet så stör jag mig egentligen inte. Och ber man om ursäkt så är det fine. Det är inte lätt.
Precis. Pontarika.
Ja, det var helt rätt.
Vill du berätta var och när föddes du?
Ja, jag är född 3 månader faktiskt, för tidigt, på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
År?
1983. Så jag är alltså 36 i oktober.
I min gamla hemstad Uppsala. Det är jättekul, men vi har nog missat varandra. Vi har aldrig gått i samma skolor eftersom jag är 79.
Ja, du hann passera mig precis.
Mm, precis. Berätta lite om din barndom, föräldrar.
Mina föräldrar kom till Sverige på slutet av sent 60-tal. Yes, min mamma, ja det där är en lång historia i sig för sig, men min mamma kom till Sverige, men hon skulle till Tyskland.
Men du är inte den första.
Men hon landade i Sverige. Och pappa, han pluggade sista året på Uppsala universitet. Och på den tiden fanns det i princip inga asiater. Så då hängde de 20 asiater ungefär. Och min pappa berättade att han blev kär i mamma för att hon var den bäst klädda kvinnan han sett.
Åh, vilken komplimang!
Ja, så att de träffades. Och min mamma...
De är ifrån?
Det var det jag tänkte berätta, att hon är kinesisk men född i Thailand. Så hon pratar 3 olika typer av kinesiska. Hon är ju andra generations invandrare i Thailand.
Just det.
Så hennes föräldrar flyttade från Kina under... Ja, mamma är född på andra världskriget. Så att hon är född 45. Pappa har... Han är född thailändare med mamma som är thailändska. Men hans pappa är halvkinesisk, halvthailändsk.
Mm-hmm. Kan man säga att de är thailändska med kinesiska påbrå på det två?
Ja.
Typ.
Det där har varit faktiskt rätt knepigt när jag växte upp. För jag har trott att jag är thailändare. Men sen så insåg jag, men om mamma pratar 3 olika typer av kinesiska, är vi då thailändare eller är vi kineser? Och sen när vi faktiskt stod att jag tog mamma till Kina. Hon fyllde 50. I och med att hon hade aldrig varit där. Så insåg jag, men mamma, all den här maten som finns i Kina, det är vad vi är uppväxta med. Jag trodde det var thailändsk mat. Så att det har varit sådär lite klurigt att veta exakt. För mamma är lite kluven själv kring. Är hon kines eller är hon thailändare? Och det här är jättekänsligt. För att det var inte jättelätt att vara kines i Thailand under andra världskriget. Och det gjorde att de bytte efternamn. Så att de hade ett kinesiskt efternamn, för att i Kina är det uppbyggt på större släktnamn. Och jag känner ju till vilket vi hade, och det var Heng. Men mamma, de bytte det till Taronitivong, som är thailändskt. Så att det fanns en lite sådär, det var inte helt lätt för dem när mamma växte upp. Och hon har 9 syskon. Så det är inte lätt för dem att växa upp i det här kinesiska men samtidigt liksom komma in i Thailand.
Mm.
Så det, och det fick jag lära mig ganska sent.
Och hur kom det sig att de kom till Sverige? Pappa pluggade?
Mm. Och mamma skulle ju till Tyskland.
Ah, okay.
Och jobba.
Och jobba, okej. Okay. Och fastnade då för kärleken?
Ja.
Mm. Coolt.
Mm. Så de träffades sen 60-tal, fick min bror 81 och mig 83 och sen ytterligare en bror 85.
Mm. Så ni är tre?
Mm, fyra faktiskt, jag har en sladdis som är 12 på, nu har tyvärr min pappa gått bort, för det blir nu 2 år i augusti. Men,
jag beklagar.
Tack. Han är 12, min sladdis.
Och det är samma föräldrar?
Pappa. Och hans nya fru.
Eller fick lillebror?
Yes.
Nu är jag med.
Mm. Mm. Så att, pappa lämnade ju faktiskt oss och Sverige när jag var 13.
Mm. Och åkte till Thailand? Eller yes. Kina? Ah, vad spännande.
Thailand. Farmor var... då, på den tiden var dålig. Så då, och så pendlade pappa fram och tillbaka. Och så började mammas och pappas relation inte vara så bra. Så då lämnade han Sverige när jag var 13.
Mm. Och... hur har det präglat dig?
Att han lämnade oss?
Ja.
Mm, mamma har ju alltid varit... det är ju mamma som har präglat mig mest, helt klart. Hon är extremt bestämd, stark och driven. Det har ju dock inte varit lätt för henne. I efterhand så har ju varit ganska... vi har haft ganska tuff relation, hon och jag. Varit dels en generationsskillnad. I och med att hon är född på 40-talet, jag på 80-talet. Det har inte alls gått bra många gånger, men idag kan jag verkligen se tillbaka med stor respekt för att hon som ensamstående med 3 barn, hur hon har gjort alla saker, och, men bara det att hon bestämt så här, här ska jag bo, här tar jag ett lån, och hon fick det att funka. Jag menar, hon uppfostrade oss helt själva.
Mm.
Och hon köpte en, vi bodde i ett, när min bror föddes så bodde vi i ett nybyggt som då skulle komma att bli ett äldreboende, ett servicehus. Men vi var de enda barnfamiljen.
Vad roligt.
Ja.
Det är lite roligt. Alltså att växa upp med äldre generation.
Ja.
Jag tänker om man inte har släktingar här så är det ju väldigt häftigt att ha en äldre människor runt omkring sig. Jag har ju inte haft det.
Jag har inte tänkt på det sättet, men jag tyckte mest att det var konstigt. Men vi, på något vis, vad gör vi här? Varför bor vi här? Men när vi flyttade in så fanns inte så många andra boende, utan det var några som kom. Men sen så blev det ett servicehus med bibliotek, restaurang, men så här långa korridorer.
Och det här är Vaxala?
Nej, det här är på Östergatan.
Östergatan. Och det är alltså centrala... stan i Uppsala.
Ja, precis vid Islandsfallet, vattenfallet där. Men, nej, men det här var ju jätte... Det var jätteintressant för att vi... mamma kunde ju på ett fritt sätt känna att vi kunde springa runt överallt. För det var ju safe. Men hon gjorde så att det var en servicebutik där.
Mm.
Så hon köpte upp den. Och, för då var det bara... vi bodde en våning upp. Så vi kunde alltid springa ner till henne medan hon jobbade.
Och vad sålde hon där?
Vad sa du?
Vad sålde hon där?
Tänk dig minilivs.
Aha, ja. Sånt ägde min pappa och mamma.
I Uppsala? Ja. Vart då?
Oh. Like everywhere, höll jag på att säga. Ja. Nej, men Gränby. På högra Gränby-sidan, om man säger så. Vid Vaxala-gatan. Lillefors, lite olika ställen. Så jag är ju också uppvuxen i såna här små livsmedel. Jag brukar säga att det var innan... folk får inte ihop det riktigt. Det var innan 7-Eleven fanns. Ja, men det är lite så. För han hade ju öppet jättesent. Och han hade ju massa roliga extra grejer som han nog inte tänkte på. Utan han bara gjorde för att... det gjorde han. Mm. Typ alla gamlingar i vårt område. De ringde in, sa vad de ville ha. Och vi... mest var det jag då som sprang med en påse till Rut.
Ja,
lämnade,
så hade du också.
Och så betalade hon kontant och så sprang jag tillbaka med pengarna.
Mm.
Så vi hade någon slags här, leverans, liksom ursprunget till Mathem skulle jag vilja påstå.
Det var före din tid.
Det var före verkligen den här tiden, innan appar och beställningar och allting. Nej, men massa sånt där. Och han hade öppet varje dag i veckan, så han hade aldrig helg. Och vi jobbade ju, han hade ju inte råd att anställa någon, så jag...
Du jobbade där?
Jag jobbade där.
Det gjorde jag också.
Fick inte betalt.
Det fick faktiskt jag, men mamma har lärt oss tidigt att man får inget gratis i livet och att man måste jobba för att få tjäna pengar. Så att jag och mina bröder jobbade i butiken och det var i efterhand jättebra träning.
Absolut.
Utifrån ett så här att, nej men socialisering.
Jag fick mitt första jobb genom att jag stod hos pappa. Då var det en stammis som han hade. Det här berättade jag för någon annan igår. Typ ung kille. Så ung var han inte, men en ung man. Som kom in och så frågade han mig en dag så här. Jag tror jag berättade det här i podden någon tidigare. Så frågade han mig. Hur vet du hur mycket du ska lämna tillbaks? Räknar du det själv eller? Huvudräkning? Ja, sa jag. Tänkte, nu har jag blivit avslöjad. Nu kommer han bli arg eller någonting. Han bara, visa inte kassaapparaten hur mycket du ska lämna tillbaka. Jag bara, nej. Sådana moderniteter har inte vi inte. Han bara, jaha, snyggt. Så här. Han hade nog mig lite under loopen. Sen frågade han mig en dag, ska du vilja jobba lite extra? Eller får du betalt av pappa? Jag bara, nej. Du vet, man hjälper familjen så här. Han bara, skulle du vilja jobba lite extra? Jag bara, jag måste fråga pappa så här. Och då fick jag ta det här extra jobbet. Då visade sig att han var varuhuschef på BOV i Uppsala.
Jaha!
Ja. Och jag fick börja sitta i kassan. I gamla BOV, kommer du ihåg den? Som blev Coop, då, en jättestor matvaruhus. Och sen... blev jag liksom avdelningsansvarig. Jag fick liksom massa ansvar. Jaha, för att vara kul. Så ung. Jag var 15-16 år. Jättekul, men det var mitt första riktiga jobb.
Mm-hmm.
Och det var ju bara tack vare pappas kassaapparat som inte visade vad man
som skulle... Som du var tvungen att räkna själv.
Men skämt åsido, jag är superbra på huvudräkning. Och jag tror att det är därför. Ja. Att jag liksom fick öva upp mig. Men de var ju också de första jobben. Och så jag gjorde alla de här samtalen. Ringa om det varit något fel, beställning någonstans. Och leka vuxen åt pappa. För pappas svenska var inte perfekt.
Nej, jag känner igen det där.
Ja, så man tog sig ett vuxet ansvar ganska tidigt. En vuxen röst.
Mm.
Och hur man beter sig, vad man gör, hur man presenterar sig. Jag ringer från den här organisationsnummer. Alltså, allting lärde jag mig ganska tidigt.
Mm.
Och ibland lärde jag mig det egentligen innan pappa och sen förklarade jag för honom. Så skolade jag in honom. Lite så.
Mm.
Så det var ju liksom lite verkligen vår verksamhet tillsammans.
Och du är storasyra?
Nej, jag är mellansyster. Mm-hmm, men jag har betett mig som storasyra, tror jag. Jag
med, vad kul. Ja. För att, nej, jag är mellansyster också. Men jag, min syskonskara, jag och mina bröder, vi säger ju att jag är storasyra. för att jag... agerar så.
Ja, samma här faktiskt, samma här.
Men har du en bror som är äldre?
Nej, jag har bara systrar. Jaha. En stor syster och en lilla syster.
För jag tänkte så att det kanske berodde på att jag har två brorsor och därför tar jag kommandot. Men då...
Nej. Nej.
Är det vi mellanbarn som tror att vi är chefer här?
Jag tror att
här?
Vi har fått... jag vet inte, vi har fått liksom kanske... Nu säger jag, jag kan bara prata utifrån mig. Att man har fått... ta mycket ansvar för att man har inte varit äldst och har inte fått liksom du vet, var den förstfödda. Man har inte behövt ta de svåraste första konflikterna med mamma och pappa. Det fick min syrra ta. Alltså typ såna grejer som
hur länge är det så? Ja, herregud.
jag var däremot konfliktlösare än dem emellan. Då fick jag kliva in. Och så lilla syster som jag tyckte åkte räkmacka.
Ja, men det gjorde min lillebror också. Men jag skulle inte säga att... min bror skulle jag säga var vår familjs stolta. Det var första sonen, äldste barnet. Men jag var mest svarta fåret och så här revolt i allt. Och jag körde alla fighter med mamma. Och så att där skiljer det sig. Mm.
Nej, jag fighterna tog min syrra nog, tror jag. Och så tror jag hon, min stora syrra, och vågade gå utanför ramarna mycket mer än vad jag gjorde. Jag gjorde som jag blev tillsagd. Däremot så... jag var nog alltid konfliktlösare. Jag tror att det är en personlighetsgrej också. Ja. Det är lite vilken ordning man är, men det är också lite... personlighet. Hon revoltade mycket mer än vad jag gjorde. Mm. Jag gick mer efter och liksom städade upp efter henne.
Ja, diplomaten.
Ja, väldigt så. Så här. Jag visste att det hon hade gjort, det skulle jag inte göra. För det var som mamma och pappa så besvikna på. Så jag hade liksom den kopplingen. Mm. Jag tog väldigt mycket ansvar. Kanske lite för mycket.
Ja, i vårt fall så var det så att min bror var ju exemplarisk, tyckte mamma. Och jag gjorde allt fel och var trotsig och bråkig och allt vad det var medans, och då på något vis efter mig så var det som att mamma, hon bara, nej, Siva, min lillebror då, gör vad du vill. Nej, men min lillebror hade helt annan uppväxt vad jag hade.
Gud vad lustigt.
Ja.
Jag var nog absolut, min storasyster var nog väldigt intelligent, så där skolsmart. Vad jag var, började skolan väldigt tidigt. Och jag liksom framstod som korkad i jämförelse. Jag tror att jag hade nog ganska lätt för mig. Men jämfört med henne så blev det så stor. Hon hade extremt lätt för sig. Jag var liksom såhär yngst någonsin i allting. Och började skolan i Iran när hon var 5 och så vidare. Jag ska inte prata om henne nu. Men så på det sättet kunde jag känna att jag var lite så här svarta fåret. Jag var inte alls lika skol smart så där som hon var. Men ja, kanske var lite mer andra. Så ja, men det är så här street smart eller så kan jag, det var hon också bättre på. Men ja, absolut familjens stolthet. I och med att hon var så himla skolsmart. Du vet, blev läkare och allting så här som man skulle bli.
Precis.
Och så kom jag och bara, jag vill inte bli läkare. Jag vill inte se blod. Jag var till bara en civilingenjör. Men du vet, lite så där, i den kulturen så är det typ nästan.
Det är samma faktiskt i vår kultur, att jag är den enda i hela vår släkt som inte har en fullgjord högskoleutbildning. Visst, nej, men mamma väntar.
Jag vet vad det innebär.
Mamma väntar fortfarande på att jag ska bli läkare eller jurist. Hon förstår inte vad jag håller på med. Hon är så helt allvarlig. När ska du ta tag i ditt liv?
Gud vad roligt. Men berätta, du växte upp i Uppsala då, i stan.
Yes.
Mamma, två bröder.
Ja, och pappa bodde ju med oss fram till 13 och två bröder precis. Och även en moster och ytterligare en moster. Så att mamma hade ju hjälp av sina, hon tog sina mostrar till, eller mina mostrar, hennes syskon, till Sverige för att hjälpa henne. Innan hon tog det här beslutet att köpa upp den här livsbutiken, så hade de faktiskt en restaurang, pappa och mamma, i Eskilstuna. Så de pendlade.
Oj!
För det var det enda de hade råd med. Och det var i princip, jag skulle säga, Sveriges första asiatiska restaurang.
Är det så? Ja, för den kvar idag?
Nej. Eller restaurangen finns ju en helt annan regi. Men lokalerna finns kvar. Men det var så kul för att för massa år sedan så var jag inne i källaren och då hittade jag de här menyerna. Och då var det så kul, för då var det så här 4-5 sidor med svenska rätter. Och så var det 2 sidor med kinesiska och thailändska rätter.
Och ändå var det en kinesisk krog.
Ja.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Coolt. Det var ju på den tiden så fanns det inga så här, Kina krog eller liksom. Så att det var ju en restaurang med lite asiatisk touch.
Mm.
Och jag såg ju på, det är ju inte alls, det var ju verkligen så här för svenska, försiktigt smyget in thailändska, kinesiska rätter.
Ja, roligt. Mm. Och jag måste fråga med språk, om din mamma pratar tre olika kinesiska som du sa. Vad pratar hon med hemma med er? Ja.
Hon pratade thailändska med oss. För det var mammas och pappas gemensamma liksom, språk. Mm. De kunde prata på.
Kan du det idag?
Thailändska flytande.
Gud vad häftigt.
Ja, det är skönt. Ibland så kan jag tänka, varför lär de inte kinesiska ändå?
Mm.
Men hon hade ju kinesiska som hon kommunicerade med sina syskon.
Mm.
Över våra huvuden. Jag kan ju en del kinesiska, men jag kan inte alls kommunicera på det sättet. Utan jag kan känna igen massa ord och sammanhangen. Men det här är ju så lustigt, för att, som jag nämnde tidigare till dig, att det var svårt att veta så här, vad är kinesiska eller thailändska.
Mm.
Många av de kinesiska orden trodde jag var thailändska namn.
Mm-hmm.
Så att, i Kina är det så. Tar man många syskon så säger man så här, ja, det här är syster 1, syster 2, syster 3. Man säger alltså inte namnen, utan man säger numren.
Mm.
Så att jag fick ju då lära mig att Asi-i till exempel, det är ju min femte moster.
Mm.
Och det trodde jag var hennes namn. Jag trodde det var hennes namn. Och det gällde ju alla våra mostrar och morbröder. Så att jag hade ju ingen aning. Så att när vi var i Thailand, det här var jag kanske var 15, så var vi på ett tempel, för att hon gick då och fastade någon buddhistisk tradition. Och då ropade jag så här. Då var det en annan moster, hon var sjätte. Nu kommer jag inte ihåg alla siffror, men... och då ropade jag så här, Alaki. Och i efterhand så vet jag att i betyder ju moster.
Mm.
Men då fattade inte jag trodde det var hennes namn. Så fick jag lära mig, nej men det är ingen som fattar det. För det är kinesiska nummer på din moster. Jag bara, tack för den.
Vad lustigt. Gud, vad lustigt. Fyra är ju otursnummer i Kina, eller hur? Är inte det fyra?
Det finns massa. Alltså, kineser är extremt vidskepliga. Så att i hissar i Kina så tar de bort några våningar. Ja, bland annat. Ja. Men sen så, har inte stenkoll på vilka siffror. Men min mamma har det, för att hon... När hon köper något eller så här, telefonnummer, hon vägrar acceptera om det är felaktiga siffror. För det kan ju betyda otur för livet. Jag bara, okej mamma, det är helt normalt.
Gud vad roligt. Jag har varit i Kina och det här med fyra var så lustigt, att i hissarna så har man liksom tagit bort nummer fyra.
Jag tror att de har tagit bort 13 också.
Mm.
Men det är en massa siffror.
Men just fyra kommer jag ihåg. Och att vitt var också otur. För det var då liksom vitt var så inne här hemma. Så jag letade efter vita kuddöverdrag och så här. De bara, vitt, nej gud, nej, inte helt vitt. Det skulle vi aldrig ha. Man bara, okej.
Okay. Kineser är mycket mer vidskepliga. För min mamma är sån att hon har massa konstiga saker för sig. Men väldigt vidskeplig. Och det intressanta med den kinesiska uppväxten som jag har fått, det är att min mamma tror ju inte på sjukhus överhuvudtaget. Och jag var ju född 3 månader för tidigt. Ja, du kan föreställa dig. Så att, nej, det är ju verkligen... Där jobbar man ju på ett helt annat sätt med alternativ medicinering. Och man tror ju inte på sjukvård på det sättet.
Mm.
Men det var jättejobbigt för mig när jag var liten.
Jag måste fråga om det.
Mm.
När du var liten, eller barn, eller ungdom, var det någon gång, eller några gånger... gissar jag nu, att du hade till exempel kompisar hemma, det här brukar jag fråga alla mina gäster, där man kände så här, jag säger man för att jag har ju massa sådana här, oj, det funkar annorlunda hemma hos mig än hos Lisa och Anna och
jämt.
Karin och...
Ja. alltid skulle jag säga.
Berätta om något så här som du kommer ihåg specifikt.
En grej som jag tyckte var jättepinsamt, det var ju att min mamma hade en sån här blompinne som jag gick runt med. Så att hon inte gjorde någonting som hon tyckte var fel. Då kunde hon så här faska till oss med den där blompinnen. Och det var ju sjukt pinsamt, för det första. Men, och det är liksom kanske inte helt okej heller. i svenska mått mätt. Så att det var jättepinsamt. Och, men sen så överlag så här, mat. Vi hade ju så här helskumma idag. Jättepoppis, thai-grytor med liksom grön curry, säger vi. Men det var ju så här skitskumma grytor, tyckte alla. Kom dit och bara, vad är det för någon grej? Så flyter runt och så här, maten.
Tyckte du det var jobbigt då? Eller kunde du liksom bara, I'm proud of it?
Nej, jag tyckte det var jättejobbigt att i och med att jag inte riktigt kände mig varken svensk eller helt thailändsk eller asiatisk, så var det jättejobbigt. Så till en början så ville jag ju bara ha Skogaholmslimpa. Mm. Alla andra barn äter det. Mamma bara, nej, det blir ingen Skogaholmslimpa, det blir ris till frukost. Jag bara, ha. Nej, men så att
just det,
så vi har ju alltid ätit mat. För thailändare och kineser äter mat till frukost, lunch och middag. Och det tyckte jag var jättejobbigt och konstigt. Så att, men i efterhand, idag, så är det så att nej, men jag äter ju gärna mat till frukost. Jag äter gärna riktig, rejäl mat. Så äggröra, bacon, det funkar liksom. Men jag äter ju inte mackor eller fil. Men mamma försökte faktiskt, det måste jag ge cred, henne cred för, det att hon försökte verkligen integrera oss på alla sätt och vis. Så att hon gav oss svensk mat som var så här riktigt äcklig, tyckte vi.
Hon kanske inte var så duktig på det, eller hur?
Nej, inte så. Utan mamma är jätteduktig på laga mat, men, men så här, filmjölk är inte gott som barn.
Nej.
Så att hon gav ju oss svenska råvaror. Svenska traditioner. Hon typ till och med på den utsträckningen att det var jobbigt. Så att hon, mamma satt ju in oss på, i Svenska kyrkan. I scouterna och korskyrkan. Så att det var ju nästan på den nivån att det blev jättelustigt. Att vi skulle göra helsvenska grejer. Men jag är jättetacksam för det idag. För jag har en helt annan förståelse för människor och religion. Och för det var ju märkligt för mig som är asiat. Och så skulle jag åka på scoutläger som var kristet.
Är scouterna kristet? Det visste inte ens jag.
Det var i alla fall det då. Jag vet inte om det är längre, att, om det är, men jag tror faktiskt det, för alla körde bordsbönor. Ja, alltså det var,
det är kristet.
Ja, nej, men det var, vi bad när vi lagade mat, vi bad när vi åt mat och tackade, och när vi gick och la oss. Och det här, jag och mina bröder som är uppväxt i en buddhistisk familj, vi tyckte det var helt konstigt. Men vi bara, ja, men lydiga som vi är, körde på det. Och sen kom vi hem och var så här, ska vi fortsätta med det här? Så att faktiskt, jag tror det var ett år. Jag tror jag bad upp till att jag var 15 år innan jag gick och la mig.
Du gjorde det? Ja. Vad roligt.
Och sen efter att jag fyllde 15 så gjorde mamma en så här supervärvändning. Så hon skickade ner oss till Thailand i 2 månader. Satte in oss i tempel. Så att vi mediterade istället. Säg 10 gånger om dagen. Och efter det, i alla fall jag fick en jättemärklig kris. Jag vet inte hur mina bröder reagerar på det. Men jag var ju så här, jag tror inte på någonting. Jag blev helbäng i huvudet. Så att,
lite identitetskris på det, att man bara, vad är jag? Vem är jag? Ja. Vad tillhör jag?
Det var precis i den åldern ungefär som jag började ifrågasätta varför ser jag asiatisk ut, men jag känner mig inte som en thailändare. Och
15.
Så att det var där, för man, på något vis i Sverige så känner man, jag känner mig som svensk. Men eftersom att ingen annan gör det, eller eftersom att jag har ett utländskt,
ingen annan ser dig som svensk, menar du?
Ja, eller det beror på vem man pratar med, såklart. Ja, men det, eftersom att utseendemässigt åker man utomlands och jag säger I'm Swedish, de bara, no, but I am Swedish, I'm born in Sweden. So why wouldn't I Swedish? Liksom, de bara,
nej, jag ska vara blond och blåögd.
Men i Thailand så har det också så att thailändarna ser mig inte som thailändsk. Utan de ser mig som, vi brukar skämta om det. Det finns ett ord på thailändska som heter så här, inlagd svensk. Eller inlagd västerlänning. Och det är farang. Farang dong betyder inlagd farang. Så här, konserverad burk. Det var jag. Och det kallade de mig och mina bröder för. Och det var, så här, det var jättejobbigt. För då blev det på något vis att, jaha, de tycker inte jag är thailändare. Och i Sverige tycker de inte att jag är svensk.
Du är inte den första som säger det.
Nej, nej.
Och jag känner igen mig, absolut. Ja. Mm. Speciellt faktiskt lite äldre. Mm. När man var yngre så flöt det förbi på något sätt. Men äldre så tyckte jag, ja. Och speciellt när man åkte ner. Då tyckte man så här, men gud, jag känner inte igen mig själv. Mm. Även om de skulle säga, fine, du är iranier. Så skulle jag bara, men jag är inte 100%. Jag tycker inte som ni, 100%. Jag klär mig inte 100% som er, eller nu vad det var. Ja. Jag har inte växt upp 100% precis som ni. Alltså det här, vad heter det? Att man inte tillhör någonting.
Mm.
Att man är lite halvt. Mm. Så det tog ett tag innan jag kunde liksom... Jag bestämde mig att, ja men okej, om jag inte tillhör något, då ska jag tillhöra allt. Ja men du vet här, nu gör jag min egen definition på tillhörighet.
Mm.
Jag får väl vara 70 av det här och 70, eller olika i olika. Att jag får väl göra en cherry picking, även om jag inte sa det så då. Utan jag får väl plocka det bästa utav det jag tycker är rätt inom båda.
Mm. Jag kommer fram till att vi har ju en kinesisk uppväxt, har vi. Mm. Med blandat thailändska inslag av mat. Men vi är väldigt... om man jämför barnuppfostran mellan thailändsk och kinesiskt, så är det helt klart kinesiskt. Eftersom att mamma är faktiskt uppväxt så. Mm. Och det var ju mamma som uppfostrade oss framförallt. Mm. Och jag vet inte om du känner till det, men det är ju väldigt elitistiskt.
Ja, absolut. Tigermamma,
yes,
och allt.
Den, är den boken är ju fantastiskt bra. Och när jag läste Tiger Mom så kände jag igen mig. Det var en väldigt viktig bok för mig.
Mm.
Jag älskar att läsa, så jag läser väldigt mycket. Mm, jag har gjort det sedan jag var väldigt liten. Men den boken fick mig verkligen att förstå mamma.
Mm.
Jag hade jättesvårt i min uppväxt att förstå hur min mamma var. Men den boken hjälpte mig att förstå att det är därför... Allt hon har gjort som jag kanske tyckt var väldigt elakt och orättvist och allt vad det var, insåg jag att nej, men det var ju för att hon älskar mig. Och det tog lång tid att komma till den insikten. Men det förstår jag idag.
Mm. Häftigt ändå att få en, nu är inte rätt ord, upplöst en conclusion, nej, få en, inte förklaring, men ja, lite,
ja, men jag förstår vad du menar. Jag förstår vad du menar.
Istället för att resten av livet gå och tänka så här, gud vad knäpp mamma va?
Mm.
Varför håller hon på så? Varför hade hon en blompinne i?
hon är ett unikum ändå, skulle jag säga. Hon har,
ska vi träffa henne?
Ja, men alltså, hon har en... Hon är väldigt vidskeplig, så hon inte spådam, men hon har en sån här jättetjock, dammig, tung bok som hon så här smäller upp på bordet och bläddrar utifrån när man är född. Men det känns kinesisk... hon tror på både kinesisk och thailändsk astrologi. Vilket innebär att man ibland kan få ett samtal från mamma där hon har drömt om någonting. Och så här, hela min dag ska handla om detta. Hon är väldigt hon är väldigt vidskeplig och väldigt bestämd i att så här är det.
Mm.
Och det kan vara jättejobbigt. De får för sig saker. Ibland väldigt bra.
Kan inte jag få bjuda in henne till podden? Det här låter ju jätteroligt. Jag har faktiskt tänkt på att ha en serie med... För många pratar ju om sina föräldrar också. För det handlar ju faktiskt lite om föräldrarnas resa. Jag har faktiskt tänkt på det. Jag ska ha en serie med avsnitt med den äldre generationen. Och en serie med avsnitt med den yngre. Alltså barnen eller ungdomarna. Ungdomarnas resa hit. Ja. Liksom.
Kul.
En generation upp, en generation ner. Det är faktiskt roligt. Du är din mamma en drömgäst, låter det så. Men du, jag måste fråga dig.
Mm.
Vad är, det frågar jag alla mina gäster, en av mina få liksom, frågor som jag ställer till alla. Vad är integration för dig? Inte ur ett definition så här, det här har jag läst på, det här, så
nej,
här svarar man.
Det.
Utan, men vad, när tycker du att man är integrerad i Sverige? Och Och vems ansvar? Blev din mamma?
Jag tycker att vi blev väldigt väl integrerade på grund av att min mamma var så bestämd. Mm-hmm. Med att allt ifrån att hon vägrade bo i Gottsunda, där alla andra utländska barn jag känner har växt upp från Uppsala.
Även jag.
Mm. 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 Så att hon vägrade ju det. Och det innebar att de elever, eller på förskola till exempel dagis, det var ju bara svenska barn.
Mm.
Så vi integrerade snabbt i det. Sen så har hon varit väldigt tydlig alltid med att, som jag nämnde, Svenska kyrkan.
Mm.
Men också idrott. Mm. Hon har liksom inte, min mamma har aldrig accepterat saker som på gott och ont. Men så att vi har integrerats väldigt väl, skulle jag säga.
Och hon då?
Hon har integrerats mindre väl. Utifrån att genom att hon hade ett möte där tidigt som gjorde att vi faktiskt hamnade i stan. Hon hade ju för sig svenska vänner. Inga thailändska vänner. Inga kinesiska vänner, i princip.
Och de relationerna lär man sig ganska mycket av, tror jag.
Ja.
Alltså, man lär sig mycket av alla relationer. Men är det svensk och etablerade svenskar så lär man sig någonting annat. Man kanske inte är lika bra på att bevara det gamla. Men ur en integrations... Nu är det här min privata åsikt. Ur en integrationsvinkel så är det ju typ det bästa du kan få.
Ja, jag tror att både min mamma och pappa... Men det här tror jag beror på att... På den tiden så fanns det inte ändå jättemånga asiater. Så det blev ju att man umgicks ju med dem man kunde umgås med.
Mm.
Så mina föräldrar, skulle jag säga, ändå är integrerade på det sättet att accepterar svenska traditioner och tog in det. Så vi har ju alltid ätit svensk mat också. Mm. Båda mina föräldrar kan laga svensk mat. Och det tror inte
har
jag.
Har ni firat jul och så? Jag tänker högtider.
Ja, det har vi gjort.
Ja.
Men det var, vi har ju för sig, när vi var små så firade vi det som normala, tänkte jag säga. Men sen när vi blev äldre så mixades det där. Så att vi har ju aldrig haft ett helt svenskt julbord, utan vi har ett svenskt julbord som är ett gigantiskt asiatiskt julbord.
Så den där svenska delen bara krymper, eller?
Ja, precis. Det var 15% kanske.
Gud, vad roligt.
Mm. Men, och vi har inte firat födelsedagen på samma sätt och...
Har du varit mycket i Thailand förresten?
Mm. Från att jag fyllde då 15 så åkte jag ner minst en gång om året till pappa. Mm. Men det var bara jag. Mina bröder gjorde faktiskt inte det. De hade, det blev en speciell relation när min pappa valde att... jag var lite mer pappas dotter och mina bröder var mammas söner.
Mm.
Och det var väldigt tydligt. Så jag kände mig väldigt orättvist behandlad under väldigt lång tid. Så det blev min escape, pappa.
Mm. Men ändå fint att kunna bevara den också, trots att de gick skilda vägar.
Mm. Nej, men pappa, han var ju faktiskt väldigt annorlunda. Min mamma och pappa är rena motsatser till varandra. Pappa är ju mer chill, han är rolig, fun dad, och han var inte så hård. Han var väldigt thailändsk, skulle jag säga. Väldigt så där inbjudande och lite som man ser thailändare. Mm. Medan mamma är ju väldigt så där tuff, hård, sträng kineser.
Lite som man har för tankar om kineser. Ja.
Mm.
Och Thailand, du säger att det fanns inte så mycket asiater då. Och då sitter jag och tänker, vadå, finns det mycket asiater nu?
Ja.
Tycker du det?
Ja. Tänk hur många asiatiska butiker det finns. Det är inte så många... Jo, bara ta... Nej, men,
är det så?
Ja, visst. Jag kan ge lite tips här till alla.
Ja,
men längs Sveavägen, så Olof Palmes gata,
just
så
har det. Det var det första jag tänker på.
Så har du en liten Asia Town, Luntmakargatan. Du har i tunnelbanan på Hötorget. Du har Kungsholmen, alla förorter. Det är jättemycket asiatiskt mat.
Var finns det Chinatown?
Chinatown.
Men det är fler än en butik, menar
jag
då?
Ja, det är restauranger. Längs Luntmakargatan så har du ju ett gäng asiatiska.
Va?
Där Arirang ligger.
Mm.
Det finns en massa asiatiska. Hela längs Luntmakargatan finns en massa asiatiska restauranger.
Du ser.
Mm. Så att jag tycker det finns extremt mycket asiater.
Okay. Restaurangmässigt har det hänt mycket. Jag menar, från Kina-buffén i Uppsala till... mycket mer så här high-end farang som du nämnde som ord är ju också en restaurang här i Stockholm som är väldigt poppis. Tror jag har faktiskt inte ätit det själv. Okej, det har hänt mycket med Thailand och Sverige, relationen och tsunami och många, vad ska jag säga, relationer, äktenskap däremellan. Det har ju, du har rätt, det har hänt en del. Men jag tänker just kineser, som om vi pratar lite mer specifikt än bara asiater. Finns det många kineser i Sverige?
Jättemånga.
Jag
ser ju det också på namnen. Mm. Jag ser ju väldigt tydligt vilka som är thailändare och vilka som är kineser. Mm. Men dels så ser du hur många Kina-restauranger det finns.
Mm.
Och de ägs ju av kineser. Mm. Och kineser äger ju för de flesta företagen. Så att om du tittar på Pong, som är en av de största asiatiska kedjorna.
Just det. Mm.
Det är ju i och för sig så promotar de thailändsk mat. Ja. Men det är ju bland annat en kines.
Bara för att det är lite enklare säkert. Bara för att det är det folk känner till.
De har både Pong en jättekedja. Jag skulle säga att det är en av Sveriges främsta entreprenörer ur från asiatiskt perspektiv så. Men de äger ju både kinesiska och thailändska restauranger. Men de är ju kända för de thailändska bufféerna. Mm. I Stockholm i alla fall.
Mm.
Men nej, det finns, jag menar, alla sådana här Asian Leafs, jag menar, de som är jättemycket utvecklare, IT-utvecklare från Kina. Mm. Så att jag skulle säga att det finns fler kineser än thailändare, helt klart.
Men du har så rolig barndom, så vi har pratat i 40 minuter om det. Meningen att man ska liksom, nej, du ska inte börja, det är jag som ställer frågorna, det är jag som ska leda samtalet. Men om vi kommer till det vuxna liv och vuxna, det du har gjort i vuxenlivet. Du har en jätteintressant bakgrund. Jag har ju fått tips om folk om att träffa dig. Lite i omgångar och har följt dig en stund, och du har ju en väldigt orädd karriär, får man säga så, utifrån sett i alla fall. Sen kanske du ser någonting annat som har varit mycket, men du började väldigt väldigt ung och jobba.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.